الحمد لله بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Vi kommer idag med Allahs vilja att fortsätta den lilla serien vi påbörjade om viktiga lektioner för den muslimska kvinnan. Och idag, bi'idhnillah, blir kanske sista lektionen om dessa saker. Och sen kommer vi att ta upp andra ämnen. Och vi kommer i denna lektion att prata om zina, som då betyder utsmyckning, som har med till exempel kvinnans hår att göra, kvinnans smycken, smink och så vidare. Och det är så här, va, att grunden i utsmyckning är att det är tillåtet, att allting är tillåtet, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Säg, vem har förbjudit de sköna ting som Allah har skänkt sina tjänare och allt det goda som han har gett dem för deras försörjning? Surat al-A'raf, vers 32. Så det är alltså inte tillåtet för någon att gå och förbjuda saker som Allah har gjort haram. Och grunden är att det är tillåtet. Så om någon säger att någonting är haram, måste de hämta ett bevis. Och vad som också tyder på att det är rekommenderat för kvinnan att göra sig vacker för hennes man är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam frågades: vilka av kvinnor är bäst? Och då så sa han: allati tasurruhu idha nadhara ilayha wa tuti'uhu idha amara. De bästa kvinnorna är de som du finner behag, som du finner behag i om du kollar på dem, och de som lyder dig då du beordrar dem. Och den här hadithen finns i Ahmed och den är sahih. Och vad som också tyder på att muslimer generellt ska se bra ut är hadithen som finns i Sahih Muslim, där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: inna allaha jamil yuhibbul jamal. Att sannoliken så är Allah vacker och tycker om vad som är vackert. Och den första saken vi tänkte ta upp i dagens lektion är en nams. Och en nams på svenska kan översättas till att noppa ögonbrynen, att plocka eller ta bort ögonbrynen. Och detta är någonting som är förbjudet i islam. Det har berättats i Bukhari och Muslim från Abdullah radiallahu anhu att han förbjöd, eller han förbannade kvinnan som tatuerar sig, och kvinnan som plockar hennes ögonbryn, och kvinnan som gör mellanrum mellan hennes tänder för att göra sig vacker, de som vill förändra på Allahs skapelse. En gång till, Abdullah radiallahu anhu, han sa att han förbannade, alltså Abdullah, han förbannade kvinnan som tatuerar sig, som plockar hennes ögonbryn, och de som gör mellanrum mellan tänderna, de som ändrar på Allahs skapelse för att försöka se vackra ut. Och då så sa en kvinna som hörde det här, som hette Yaqub, då så sa han: vad är det du säger för någonting? Och då så sa Abdullah: ska jag inte förbanna den som Allahs sändebud har förbannat? Det som Allahs sändebud har förbannat, och det finns i Allahs bok. Då sa den här kvinnan: vid Allah så har jag läst Koranen från början till slut, och jag har aldrig funnit att det här står i Koranen. Och då så sa han: vid Allah, om du skulle ha läst Koranen, då skulle du ha funnit det. Så nämnde han Allahs uttalande där Allah säger: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Att det som Allahs sända bud har gett er, acceptera det. Och det som han har förbjudit er ifrån, så avstå från det, håll er borta från det. Och här finner vi i denna hadith att personen som då plockar ens ögonbryn blir förbannad, vilket tyder på att det är en stor synd. Det är en kabira som personen måste göra tauba ifrån. Och en fråga ställdes till Lejnatu Daima, fatwarådet i Saudiarabien, och de frågades: vad är en nams? Vad är det här med att plocka? Och får en kvinna ta bort hårväxt, som till exempel skägg eller mustasch, eller hår på smalbenen eller händerna, och om det är mycket hårväxt som ger till exempel mannen avsmak, hennes man får avsmak för att hon har så mycket hår och så vidare, vad får hon då göra för någonting? Och deras svar var som följande. De sa: en nams, att plocka, betyder att ta bort hår från ögonbrynen. Och det är inte tillåtet, eftersom att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbannat kvinnan som gör det eller som ber om att få det gjort. Och det är tillåtet för kvinnan att ta bort hårväxt, som till exempel skägg, mustasch eller hår på smalbenen och händerna. Och vissa av ulema här slutar fatwan, de har sagt att allt hår i ansiktet faller in i en nams. Alltså man får inte plocka hår om det skulle vara till exempel, inte vet jag, på någon annanstans i ansiktet, förutom om det är hår som är onaturligt, som till exempel skägg och mustasch och så vidare, då får man ta bort det. Men den kändaste översättningen av en nams är just att det är håret på ögonbrynen. Men då kanske vissa säger så här: men vadå, min man tycker om att jag ska göra det och han går med på det. Det spelar ingen roll om han går med på det, det är ändå en stor synd, en kabira, och kvinnan får absolut inte göra det. Men då kan ju någon säga så här: men vadå, man får inte noppa, man får inte plocka bort ens ögonbryn, då får man ju raka av dem. Och det här är också fel. Man får inte ta bort dem på något sätt, vare sig det är raka eller plocka eller vaxa eller använda medel eller vad man nu gör för någonting. Allt det här är något som är förbjudet. Och det är wajib, det är obligatoriskt för personen som har gjort det, att han gör tauba, eller att hon gör tauba, och att han ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse och håller sig borta från att falla in i denna stora synd igen. Och det här är också haram för män, det är inte bara haram för kvinnor. Och en till sak som nämndes i hadithen är tatuering. Att personen som tatuerar sig är också förbannad. Och det här finns det många hadither på. Till exempel hadithen som vi nämnde, som då finns i Bukhari och Muslim. Och en annan hadith i Bukhari där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, eller han brukade förbanna, kan det gälla an, äkilu riba wa mu'kilahu, den som lever på ränta och den som ger ränta. Och den som tatuerar sig och den som ber om att få bli tatuerad och den som tar bilder, alla dessa är förbannade. Den som lever på ränta, den som ger ränta, den som tatuerar sig och den som tar bilder, alla dessa är förbannade. En till sak som är förbjudet är för kvinnan att använda löshår, att förlänga hennes hår. Ursäkta, jag hör folk som pratar. Det kanske är bra om man vill prata om man går ut. Det kanske finns någon som vill lyssna på lektionen. Det har berättats från Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma att hon sa: profeten sallallahu alaihi wasallam förbannade kvinnan som förlängde hennes hår med löshår och den kvinnan som ber om att få det gjort. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och det har till och med nämnts i en hadith att en kvinna, hon hade precis gift sig och hon fick en sjukdom och tappade hennes hår. Hon kom till profeten sallam och frågade om hon fick förlänga håret med lös hår, och han sa nej till henne. Och i denna hadith finner vi också att hon är förbannad, vilket tyder på att det är en stor synd som man måste göra tauba ifrån. Så därför måste vi hålla oss borta från alla dessa afrosalonger och så vidare, där kvinnor förlänger hennes hår. Och det är haram att förlänga det med vad det än är för någonting. Det spelar ingen roll om det är plasthår eller hästhår eller någon annans hår. Man får absolut inte förlänga håret med någonting. Och samma sak gäller peruk. Kvinnan får inte ha peruk på sig. Men Ibn Uthaymin, han gör ett undantag och säger om kvinnan skulle vara flintskallig, då får hon ha det, om hon då till exempel är gift och så vidare, för att kunna se bra ut framför hennes man. En annan viktig fråga som kvinnor ofta ställer är: får man ta bort hår från kroppen? Och denna fråga ställdes till vår sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Och han frågades: vad är det för hukum, vad är det för dom gällande att ta bort hår från händerna och fötterna? Och svaret kommer omfatta att ta bort hår från kroppen generellt. Och han svarar så här: om det är mycket, då är det okej att ta bort det, eftersom att det ser onaturligt ut. Mushawa, alltså det ser onaturligt ut för kvinnan. Men om det är normalt, så finns det de från Ahlul Ilm, de lärda, som säger att det inte får tas bort, eftersom att det här räknas som att förändra på Allahs skapelse. Och andra, de säger att det är tillåtet att ta bort det. Och det är denna åsikt som sheikhen verkar hålla vara mest korrekt, att de säger att det är tillåtet att ta bort det, eftersom att Allah inte har sagt någonting om det här håret. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt: Det som Allah är tyst om är förlåtet, det som Allah är tyst om är översett. Alltså om Allah är tyst om någonting, han har inte sagt att man måste göra det eller att man inte får göra det, då tyder det på att det inte är obligatoriskt och inte heller någonting som är haram, utan det är någonting som man får göra. Och han säger, sheikhen, att hår på kroppen kan delas in i tre stycken kategorier. Det första är det hår som det finns texter på, alltså texter inom sharian, från Koranen och sunnan, som förbjuder att man tar bort det. Och den andra kategorin, hår som sharian har uppmuntrat att man ska ta bort. Och den tredje kategorin, hår som sharian har varit tyst om, som det inte finns några texter om. Och så nämner han exempel på varje del här. Han säger till exempel: det som sharian, det som den islamiska lagen har förbjudit att man tar bort, är till exempel mannens skägg eller kvinnan och mannens ögonbryn. Den andra kategorin, det som man ska ta bort, är till exempel att man ska noppa håret under armarna eller att männen ska trimma deras mustasch. Och så nämner han den tredje kategorin, det som inte har nämnts. Alltså det finns ingen korantext eller hadith, och det här är någonting som är förlåtet, någonting som är översett. Tills han sa: och då Allah har varit tyst om detta, då får människan själv välja. Om han vill så får han ha kvar det, eller om han vill så får han ta bort det. Som till exempel håret på händerna. Det finns ingen koranvers och det finns ingen hadith som säger att man ska ta bort det eller inte får ta bort det. Då får man själv välja om man vill ta bort det eller inte. En annan sak som har med kvinnans hår att göra, alltså håret på huvudet: får kvinnan klippa sitt hår eller inte? Denna fråga ställdes till Sheikh al-Albani rahimahullah. Och han sa så här: först får man kolla varför hon vill klippa håret. Om hon vill göra det för att efterlikna al-kafirat, icke-muslimska kvinnor, eller al-fasiqat, kvinnorna som är syndare, då är det inte tillåtet med denna avsikt. Men om hon vill klippa sig bara för att få kortare hår, eller för att hennes man vill, alltså hon vill göra honom nöjd, då ser jag inget hinder i detta, eftersom det har kommit i Sahih Muslim att profetens fruar sallallahu alaihi wasallam, efter hans bortgång, brukade ta från deras hår, alltså klippa deras hår, och de klippte så mycket att det nådde deras öronsnibbar. Och här slutar Sheikhens fetwa. Men andra av ulema, de säger att vissa av ulema säger att det är makruh, det är någonting hatat för kvinnan att klippa håret. Eller det är någonting som vissa till och med säger att det är haram för henne att klippa håret. Och de säger att varför klippte profetens fruar deras hår, sallam? Det var för att profeten sallam hade dött och de inte längre hade någon man att göra sig vacker för. Och Sheikh Albani nämnde ju här vissa viktiga saker. Och det första var att man inte ska efterlikna kuffars kvinnor, eller inte heller synda kvinnorna. Eller vissa av ulema nämner att det ska inte heller likna män. Därför ska håret absolut inte vara jättekort så att hon liknar en man. Och vissa av andra ulema nämner också att en annan anledning till att klippa håret kan vara att man till exempel är fattig och inte har råd att ta hand om sitt hår med shampoo och att ha olika sorters krämer och så vidare i håret. Och Fawzan, han säger att håret är kvinnans skönhet. Hon ska ta hand om håret och fixa det. Hon ska göra det fint inom de tillåtna gränserna. Tills han sa, och vad gäller att leka med håret genom att klippa det, eller så att hon ser ut som en man, eller att göra så att det ser konstigt ut, eller att färga det, eller att färga det utan någon anledning, allt det här är något som inte är tillåtet. Förutom om man ska färga håret då man har fått grått hår, då får man göra det, men man ska undvika svart. Och det har nämnts en annan sak här. Sheikh Al-Albani rahimahullah, han frågades om en kvinna får ha en tofs, hon får ha håret i tofs under hennes hijab som sticker ut på bakhuvudet. Och Sheikhen, hon säger att hon absolut inte får ha den här tofsen. Och Ibn Uthaymin, han säger samma sak. Alltså hon får inte ha en tofs på bakhuvudet som sticker rätt ut, för då kommer folk att veta hur hon ser ut. Alltså det sticker ut under hennes hijab, för det går emot jilbabens villkor att den inte ska visa formerna av någon kroppsdel eller någonting från kvinnans kropp. Och Sheikhen säger att hon istället ska ha håret utsläppt. En annan sak som har nämnts från Salafs kvinnor, Sahabas kvinnor, var att de brukade ha flätor i deras hår. Det har nämnts det här med att kvinnorna brukar ibland ha tre flätor, göra tre flätor av sitt hår, ganska tjocka flätor. En till sak som många ulema nämner är att man får inte ha håret som en boll i mitten på huvudet, på skallen. Man får inte snurra ihop håret och ha det som en boll i mitten på skallen. För det har ju nämnts i hadithen om kvinnorna som profeten sallallahu alaihi wasallam inte fick se från helvetet. De kvinnorna som var påklädda fast de var nakna. Och i beskrivningen i hur de såg ut, så var det att de hade som kamelpucklar på huvudet, vilket betyder att de gjorde sitt hår som små bollar, eller som en boll på huvudet. Så därför säger alla ulema nästan att det här är någonting som är förbjudet. Och vad som har nämnts i sunnan, som vissa ulema nämner också, är att selefs kvinnor brukade ha mittbena. Och det här gäller också mannen. Mittbena, att man då delar sitt hår åt vänster och höger. Och en till sak som är förbjudet, som jag inte tror att någon av er inshallah vill göra, men vi nämnde det ändå, är att raka av hela håret. Al-Lajna Daima, ulema-rådet i Saudiarabien, säger att ulema är överens om att kvinnan inte får raka av sitt hår i hajj. Och om kvinnan, om det skulle vara tillåtet för kvinnan att raka sig, då skulle det vara tillåtet i hajj, precis som männen. För det är jättestarkt rekommenderat för männen att raka sig i hajj. Men kvinnan ska endast klippa alltså typ en centimeter av sitt hår när hon gör hajj, eller umra. Men de säger så här: men om det finns en darura, en livsnödvändighet som nödvändiggör att hon rakar sig, som till exempel en sjukdom eller ett sår, alltså en spricka i huvudet som behöver sys, och man måste raka det här stället, då är det okej. Och så nämner de bevis från Koranen att man kan göra saker som är förbjudna om man är i ett nödtillstånd. Vi nämnde också det här med att färga håret. Och vad Ulleman nämner är att när man färgar håret, det ska vara när man har fått grått hår eller att håret är missfärgat. Då får man färga håret, fast man får absolut inte färga det med svart. Det har nämnts hadither där profeten sa sällan förbjuder både män och kvinnor från att färga håret med svart. Och ulema nämner att om man har en naturlig hårfärg, alltså man har inget grått hår eller ingen missfärgning, då ska man inte färga håret med vad som ändrar dess naturliga färg. Och ulema nämner exempel på de som har svart hår. Att till exempel svart hår är vackert och det är naturligt. Så det finns absolut inget behov i att färga svart hår. Och samma sak gäller män. De får heller inte färga deras svarta hår med henna och så vidare. Utan det gör man endast när man har fått grått hår. Och sen går vi in på olika sorters utsmycknad. Och Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, han frågades om silke, smycken och parfym och så vidare för kvinnan. Och då så sa han så här: kvinnan får ha all slags zina, all slags utsmyckning som sharian har tillåtet, som är vackert och inte skadar. Och varje slag har dess egna villkor. Och dess tillåtna saker faller och bland dessa tillåtna saker faller till exempel silke in, smycken, parfym och vad som till exempel moderna skönhetsartiklar och så vidare. Och bland de saker som kvinnan får ha är guld och silver. Hon får ha guld och silversmycken, men hon får inte visa dessa smycken för någon annan än hennes man och hennes maharim, nära släktingar och andra kvinnor och så vidare. Alltså en kvinna får inte gå ut på gatan med guldringar och så vidare och visa dem för främmande män. Och vad som bevisar att kvinnan får ha guld är hadithen som är berättad av Ali radiallahu anhu i Abi Dawud, Nasai och Ahmed, att profeten sallallahu alaihi wasallam tog silke och stoppade i hans höger hand, och han tog guld och satte det i hans vänster hand, och så sa han: dessa två är haram för männen av min umma och halal för dess kvinnor. Och jag vet inte om vissa av er är påverkade av Sheikh Al-Albanis åsikt att kvinnan inte får ha guld, men vi säger bara att det är en svag åsikt. Och alla ulema är nästan överens om att kvinnan får ha guld och silver, och att de bevisen som Sheikh Al-Albani använder, rahimallah, är antagligen svaga, eller så är de generella, eller de går att förstå på ett annat sätt. Till exempel att de går att förstå på ett sånt sätt som att då profeten sallam sa till dessa kvinnor att det kan vara ett smycke av guld och så vidare, så kan man förstå det på ett sånt sätt som att de inte hade betalat zakat på dessa smycken och så vidare. Och vad som också tyder på att det är tillåtet med guld för kvinnor är att profetens kvinnor sallallahu alaihi wasallam brukade ha guld efter att han dog, och de var ju de mest kunniga, och om det skulle vara haram så skulle de ha känt till det. En viktig sak som har med det här med smycken att göra är att kvinnan måste betala zakat på hennes smycken, även om det är smycken som hon använder. Vissa kanske tänker att om zakat är bara på det som man sparar eller det som man vill sälja och så vidare, men även om man har smycken på grund av skönhet och så vidare, då måste man betala zakat på dessa smycken. Och det finns två stycken villkor för att man då ska betala zakat. Och dessa två villkor är att man har haft guldet i ett år, i ett helt år, och att guldet har nått en viss nivå och att den inte har gått under denna nivå. Och den här nivån är enligt Sheikh Ibn Baz rahimahullah 92 gram. Och enligt andra ulema säger de 85 gram. Okej, så det är någonstans däremellan, 85 och 92 gram. Och vad som kanske är säkrast är att man börjar betala zakat om guldet har nått 85 gram. Och vad man då ska betala är 2,5%. Okej? Så om man har till exempel 85 gram guld, då måste man betala 2,5%. Så 85 gram är den minsta gränsen. Så om man har mera än 85 gram, då måste man betala 2,5% på det guldet man har. Men om man har mindre än 85 gram, då behöver man inte betala någon zakat. Om man har till exempel 84 gram, då behöver man inte betala någon zakat. Och som jag sa, villkoret är också att man har haft dessa 85 gram i ett år. Om man har haft 85 gram i 11 månader och sen så ger man bort ett örhänge som väger till exempel 3 gram, då behöver man inte betala zakat månaden därpå, för man har inte 85 gram. Okej? Okay? Och även om man skulle få tillbaka, eller om man skulle köpa ett nytt smycke efter en månad som väger 10 gram, då skulle man heller inte, man skulle heller inte behöva betala zakat, för man har inte haft dessa 85 gram i ett år. För det har ju gått under 85 gram en gång under året, då börjar man om från nytt. Och vad gäller silver så är det cirka 570 gram. Okej, okay? Och det är ganska mycket. Det är alltså då mer än ett halvt kilo silver som man ska ha. Och samma sak gäller där, det är 2,5%. Och en annan viktig sak som vi kan lägga till här för fajdans skull är att om man har pengar, var går då gränsen för pengar? Vi säger så här, att pengar kan mätas med guld. Om man har pengar som är värda, som är värt 85 gram guld, om man har haft dem i ett år, då ska man betala zakat på de här pengarna. Så vad man måste göra är att man kollar guldpriset typ i världen eller på marknaden. Man kanske inte går till den dyraste guldaffären, men man kollar vad typ guldpriset är i världen, vad ett gram guld kostar. Och det brukar ligga runt 100 kronor eller någonting, kanske lite mer nu för tiden. Så till exempel om det är 100 kronor, då blir det 8500 kronor. Om man har haft 8500 kronor i ett år, då ska man betala 2,5%. Men nu säger jag inte att det är exakt 8500, utan jag säger att ni måste kolla hur mycket guldet är värt. En till sak som man kanske frågar sig är, finns det zakat på ädelstenar? Om man har rubiner, smaragder, diamanter och så vidare. Svar nej. Du kan ha en hel kista med smaragder och diamanter och du behöver inte betala en enda krona på dessa, så länge du inte har avsikt att sälja dem. De är i en affär till exempel, då ska man betala för dem. Men om man har dem för eget bruk, eller vad man kan kalla det för, då behöver man inte betala zakat på dem. Och samma sak med allting annat som inte är guld och silver. Om det är platinium eller vad det nu kan vara för någonting av fina metaller, så finns det ingen zakat på det här, utan det enda som det finns zakat på är guld och silver. Och vad Öleman nämner vad gäller smycken och kläder och så vidare, även smink och det här med att fixa håret och så vidare, är att det ska vara måttligt. Man ska inte slösa. Och man ska inte heller göra det för att liksom visa upp andra kvinnor. Och det finns tyvärr kvinnor som gör det här. Inshallah så finns det ingen av er som gör det, men det finns kvinnor som samlar på sig små kister med guld och så vidare, bara för att visa upp hur mycket de har och så vidare. Och det här är utan tvekan slöseri. Och samma sak med kläder, att man fyller 10-20 garderober med kläder är helt onödigt. För profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit, som han nämns i hadithen, al-qil wal-qal wa kathratu su'al wa kathratu su'al wa idha'at al-mal. Profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit al-qil wal-qal, han sa och hon sa, att man går och snackar skit och att man ställer för mycket dumma frågor och att man slösar på ens pengar. det här är saker som islam har förbjudit. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner att de som är slösare är shaitans bröder. Så allting ska vara måttligt. En till sak som har med kvinnans zina att göra är att kvinnan får ha parfym på sig då hon är hemma. Men hon får absolut inte gå ut med parfym. Som det har nämnts i hadithen, att vilken kvinna den är som går ut med parfym och sen går förbi en grupp med människor och de känner hennes doft, då är hon en zania. Hon är en kvinna som begår otukt. Hon begår zina. Och den här hadithen finns i Ahmed, Abi Dawud och Nasai, och den är korrekt. Nej. En till sak som har med kvinnan att göra är att hon får ha henna på händerna och fötterna och på resten av kroppen om hon vill. Det är inget problem. En annan sak som kanske vissa undrar om, det är högklackade skor. Får man som muslimsk kvinna ha högklackade skor? Lejna Tudaima, Fetva rådet i Saudiarabien, säger så här att kvinnan får inte gå ut med högklackade skor. Kvinnan får inte gå ut med högklackade skor, eftersom att det här kan leda till att hon ramlar. Okej? Okay? Och islam generellt har förbjudit att man utsätter sig för fara. Som Allah säger: "Wa la taqtulu anfusakum wa la tulqu bi aydikum ila tahluka." Att kasta er inte i fördärv. Och de nämner också att det finns andra dåliga saker med högklackat. Till exempel att kvinnans längd och hennes bakdel ser ut på ett sätt som de inte är på. Att man liksom luras när man har de här skorna. Man ser längre ut och ens bakdel ser också annorlunda ut. Och vissa läkare har sagt att det är skadligt med högklackade skor. Okej? Okay? Och jag läste en berättelse idag om en vad som tyder på att det är farligt med högklackade skor och att man kan ramla. Det var i något arabland. De frågade i alla fall, eller det var en berättelse om en kvinna som skulle gifta sig. Och hon skulle gå till den här bröllopsfesten, men de var inte praktiserande och hon skulle typ, det var så här blandat män och kvinnor, och hon skulle sätta sig på en sån här tron framför allihopa. Så på väg till festen så hade hon högklackat på sig, och hon snubblade på hennes brudklänning och ramlade på ansiktet och slog ut tanden. Och fick spendera natten på sjukhus istället. En annan sak som berör kvinnan är naglar. Det här med att låta ens naglar bli långa. Att man sparar ens naglar. Och fetvarådet i Saudiarabien, de frågades om det här och de sa: "Man får inte låta dem bli långa, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss att klippa dem." Och han satte en tidsgräns för både män och kvinnor. Som ni känner till, att han sa, eller det har berättats, att muslimen inte ska lämna hans naglar eller klippa mustaschen, alltså för män, och dra ut håret under armarna eller att raka sig runt en könsorgan mer än 40 dagar. Så dessa fyra saker får en muslim inte lämna mer än 40 dagar. Så man får inte lämna ens naglar mer än 40 dagar, utan man måste klippa dem. Och samma sak gäller det här med att dra ut håret under armarna eller att raka sig runt ens könsorgan och klippa mustaschen för män och så vidare. Och ulema har också nämnt här, för de vet att klippa naglarna är i enlighet med fitran, saker som är naturligt i islam. Och det har med renhet att göra, för att det samlas smuts under naglarna. Och de nämner också ulema att lämna naglarna och låta dem bli långa efterlikna koffar. Och inte bara det, man efterliknar också vissa djur. Och vad gäller nagellack, så säger de så här att nagellack får man inte ha på sig då man ska göra wudu och ghusl, eftersom en nagellack hindrar vatten från att nå till naglarna Och det är obligatoriskt att tvätta naglarna när man gör wudu och ghusl. Så om en person gör wudu eller ghusl med nagellack, då räknas inte denna ghusl eller wudu och han måste göra om den. Och samma sak, bönerna som sen görs efter det här räknas inte heller. Så personer som inte visste det här måste göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala och aldrig mer ha på sig nagellack innan de gör wudu eller ghusl. En till sak som har med kvinnan att göra är till exempel att hon får göra hål i örat och så vidare. Men man får, vad säger islam om vigselring? I islam så ska man inte ha vigselring. Okej? Okay? Det är bid'a och det är haram och det är att efterlikna kuffar. Och som Sheikh Al-Albani nämner i hans bok om giftermål, så har vigselring, det har med tro att göra. Det har med kristen tro att göra. Okej? Okay? Och ni vet, om kristna, de tror att om man har den här ringen så kommer det ge mera kärlek och man kan få otur. Det kommer sabba ens giftermål om man tar bort den och så vidare. Och det här är till och med kyrk. Så man får absolut, man ska absolut inte ha vigselring. Och det blir ännu värre om det är guldringar, eftersom att mannen inte får ha guld. Men kvinnan generellt får ha ringar och mannen får ha ringar, men inte vigselring. Och sen så går vi in på smink. Får man sminka sig? Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han frågade om smink och han sa, man kan svara på två sätt i denna fråga. Om sminket gör kvinnan vackrare och inte skadar ansiktet på något sätt, då är det okej. Men om det orsakar någon skada, då är det förbjudet på grund av den skada som det orsakar. Och en annan sak man måste tänka på här är att sminket måste ju vara, det ska innehålla saker som är tillåtna. Och jag läste lite om det här idag. Och Allah al-musta'an, vad smink innehåller för saker, äckliga saker, krossade insekter, jag vet inte vad. Så vad man kan göra för någonting är att man tar reda på vad sminket innehåller och att det inte är skadligt för huden. Och om man vill vara på säkra sidan så finns det ju skönhetsartiklar som bara är naturliga. Jag tror att det är Body Shop och såna här Yves Rocher och sånt. De har bara naturliga saker. Så man ska akta sig och man får absolut inte använda smink om det är skadligt. Och den här frågan är ju ganska svår. Är smink skadligt eller inte? Och jag läste att vissa läkare säger att det finns smink som är skadligt och så vidare. Och det här får ni faktiskt själva gå och forska i på internet. Okej? Okay? En annan sak, och det här är samma sak som nagellack. Om sminket hindrar vatten från att nå till huden, då måste man ta bort det innan man gör wudu eller ghusl. Okej? Okay? Om sminket hindrar vatten från att nå huden, då måste man ta bort det innan man gör wudu eller ghusl. Och en annan sak som är ganska självklar är ju att kvinnan inte får gå ut med smink i ansiktet och visa sig för män. Okej? Okay? Så att om hon vill ha smink, då kan hon ju till exempel sätta på sig niqab eller någonting. Kan ni se åt barnen, de var lite tysta. Men bland de saker som till exempel islam har godkänt är al-kuhul. Och al-kuhul är det här svarta som kvinnan har runt hennes ögon. Och det här har nämnts i sunnan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Iktahilu bil ithmid fa innahu yajlu al-basar wa yanbutu sha'r." Att använd al-ithmid som kuhul, alltså runt ögonen. För sannoliken så ger den bättre syn och den får ögonfransarna att bli längre. Och den här hadithen finns i Tirmidhi och den är sahih. Och då kan man ju fråga sig, vad är al-ithmid för någonting? Al-ithmid är en slags kuhul, alltså vad man kvinnan då kan stoppa i ögonen eller runt ögonen. Och det sägs att den här är liksom lite rödaktig. Den är ganska mörkröd och den liknar en sten, och den finns typ i Iran-området och så vidare. och den kanske är väldigt svår att få tag på här. Men om man åker ner till Saudiarabien och går in på en bra parfymaffär, en dyr, så kan man finna det här och det säljs gramvis. Så att det är då rekommenderat för kvinnan att ha ifmid i eller runt hennes ögon, eller kohol generellt. Men den bästa av kohol är ifmid. Och det är också tillåtet för mannen att ha det, men som Ibn Uthaymin nämner, kvinnan har det för att se vacker ut. Okej? Okay? Och det är också bra för ögonen, men mannen har det bara för att det ska vara bra för ögonen. Han har det inte för att han ska se vacker ut. Och en till viktig fråga som handlar om någonting helt annat är skönhetsoperationer, plastikoperationer. Vad säger islam om det? Ibn Uthaymin rahimahullah, han frågades om detta och han sa: det finns två sorters skönhetsoperationer. Den första, den då man gör sig vackrare genom att ta bort någon defekt eller skada som har uppstått från en olycka eller liknande. Det här är okej, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam tillät mannen som hade fått sin näsa stympad i krig att han skulle ersätta den med en guldnäsa. Okej? Okay? Så första kategorin är om man till exempel har varit med om en olycka och kvinnan skulle ha till exempel ha tappat hennes näsa i olycka, då får hon sätta dit en plastnäsa eller vad man nu använder för någonting. Okej? Okay? Och den andra kategorin är extra skönhet, att lägga till någonting. Och det är inte för att ta bort någon defekt, utan det är bara för att öka ens skönhet. Och det här är någonting som är haram och inte tillåtet, säger sheikhen. Eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbannat kvinnorna som plockar deras ögonbryn och de som tatuerar sig och så vidare. Eftersom att man då försöker försköna någonting som redan är bra och man tar inte bort någon defekt. Och det finns också en fatwa från Sheikh Ibn Baz gällande leverfläckar. Och han säger, Ibn Baz, att det är helt okej att ta bort dem. Det är helt okej att gå och ta bort dem med laser eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi ska avsluta här, vi ska nämna några saker. En sak som har med kvinnan och män att göra är att det är haram för kvinnan att skaka hand med män. Det är haram för kvinnan att skaka hand med män, alltså för som inte är hennes man eller nära släktingar. Och när jag säger nära släktingar, då menar jag till exempel far och bror och så vidare, de som är mahram. För vissa, de tar lätt på det här. De säger att de tar deras kusiner som mahram till exempel. Och de säger att eftersom att vi har växt upp tillsammans och vi har bott i samma hus, jag skulle aldrig kunna gifta mig med honom och så vidare. Det här är fel. Det är halal för dig att gifta dig med din kusin, och det är haram för dig att gå och visa dig utan hijab för honom och röra honom och att pussa honom på kinden och så vidare. Och profeten Salim har nämnt, han sa: det är bättre för en av er att få en järnspik i huvudet än att röra en kvinna som inte är halal för honom. Det är bättre för någon av er att få en järnspik inspikad i huvudet än att röra en kvinna som inte är halal för honom. Och den här hadithen finns i Tabarani och den är sahih. Och vi vet också från profetens vägledning sallallahu alaihi wasallam är att han aldrig rörde handen av en kvinna. Och en annan sak kvinnan måste akta sig för är att beblanda sig med män. Att sitta och beblanda sig med män, vare sig det på jobbet eller i skolan eller på andra platser, förutom där man inte kan undvika det, som till exempel i buss och tunnelbana och så vidare. Men kvinnan ska generellt, precis som mannen, undvika att fritt beblanda sig. Och jag ska avsluta med en mycket fin sak här som har med kvinnans skönhet att göra och även mannens skönhet. Och det är naturliga saker som får henne att se bättre ut. Det har nämnts av många läkare att till exempel att äta honung varje dag, varje morgon och varje kväll är någonting som kommer få människan att se ung ut. Och det är också någonting som påverkar huden, Det gör huden mjuk och gör huden fin att äta honung dagligen. Och det skyddar den också från alla slags sjukdomar. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att honung är medicin. Och honung har också en slags bevarande effekt. Så inshallah, det hjälper till att bevara personens ungdom. En annan sak som man kan tänka på om man vill se bra ut är att äta nyttigt, att motionera. Och en till sak som har nämnts i sunnan är att man använder olivolja. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt att ät från olivoljan och smörj in er med den, för sannoliken så är den från ett välsignat träd. Och den här hadithen är sahih. Och ulema nämner här att olivolja är någonting som gör huden mjuk. Okej. Och Allahu alam, jag tvekar inte på att olivolja är mycket nyttigare än många av de här dyra krämerna som säljs i skönhetsaffärer. Och en till sak, och det är den sista saken vi ska nämna här, är en sak som kan göra människan vacker. Det är att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, att lyda Allah, att hålla sig till hans gränser, att hålla sig borta från de saker han har gjort haram. Det här ger kroppen styrka och det ger ansiktet ett ljus. Det har berättats från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa: sannoliken så har goda gärningar ett ljus. De ger ett ljus i ansiktet, de ger ett ljus i hjärtat, och de ger en mera pengar, och de ger en styrka i kroppen, och de får folk att älska en. Och sannoliken så har synder ett mörker, som personer som syndar får ett mörker i ansiktet, ett mörker i graven och ett mörker i hjärtat. Och han får svaghet i sin kropp, och han får också mindre försörjning, och han får också, eller det görs att folk kommer att hata honom. Allah kommer göra så att folk får ett hat i deras hjärta mot honom, mot personen som syndar. Och Ibn al-Qayyim, han nämner att från de onda effekterna av synder och olydnad är ett mörker, ett riktigt mörker som syndaren finner i hans hjärta. Han känner av det precis som han känner av en kolsvart natt. Eftersom att lydnad är ljus, lydnad är ljus och synd är mörker. Och det här mörkret, det blir starkare tills det visar sig i ögat, och det blir starkare tills det visar sig i ansiktet, och sen så blir det ett mörker i ansiktet som alla kan se. Och det här nämner Ibn al-Qayyim i hans bok Al-Jawab al-Kafi, som är en mycket bra bok som vi inshallah ska hålla en lektion om någon dag, som handlar om syndernas onda effekter på människan och samhället. Och här var vi färdiga med denna lektion, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss framgång i detta liv och i nästa liv, och att han ska gynna oss med det vi har sagt och det ni har hört. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.